Den här gudstjänsten började ju i mörker, i långfredagens mörker. Men nu är rullgardinerna uppe och nu är han uppstånden och nu har vi fått säga det till varann. Men vi börjar ju i den här känslan om att allt hopp är ute på något sätt. Känner ni igen den känslan? Har ni haft den någon gång? Nu är det kört. Nu är allt hopp ute. När man är sportintresserad som jag är, då har man ju den känslan ganska ofta. Då pendlar man ju hela tiden mellan hopp och förtvivlan i olika matcher och situationer. Men det finns ju några få gånger, det händer ibland, när den där omöjliga vändningen sker. Jag tänker spontant på några liksom sådana där ögonblick som har etsat sig fast i själen på en. Jag är ju Liverpool-supporter och kommer ihåg den bästa Champions League-finalen i historien 2005. Ni minns den också? Istanbul, Milan på ena sidan som har ett fantastiskt lag med Crespo, Shevchenko, Kaká, Nesta, Maldini och så vidare. Och Liverpool på andra sidan. Och i början av andra halvlek så står det 3-0 till Milan. Och det är ju kört. Allt hopp är ute. Och sen på 8 minuter så gör Liverpool 3 mål. Och tar det till förlängning och straffläggning och vinner. Eller den där hockey-VM-matchen. Sverige-Finland 2003. Jag satt på Arlanda. Vi jobbade på Arlanda och monterade solskydd. Men min chef var ju också hockeyintresserad. Så vi hade ju en lång paus under matcherna. Så vi kunde sätta oss i en restaurang och se på matchen. Och så satt ett helt gäng finnar där också. Och skulle flyga hem till Finland. Och Finland var fantastiskt bra. Och ledde med 5-1 i andra perioden. Och det var ju kört. Hoppet var ute. Tänkte alla utom Mats Sundin. Tror jag. Men man såg i hans ögon att han hade inte gett upp. Och så var det 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 och 6-5 till Sverige. Det borde vara omöjligt. Men man vände den matchen. Eller VM 94. Sverige-Rumänien. Lilla Sverige har spelat otroligt bra. Tagit sig till kvartsfinal i VM. Den där fantastiska sommaren som vi minns. Och som blev så fantastiskt också för att det gick så bra för Sverige. Och så är det förlängning. Och Rumänien gör 2-1 i förlängningen. Och Stefan Schwarz blir utvisad. Och då är ju känslan, nu är hoppet ute. Nu är det kört. Hur ska Sverige vända det här med bara 10 man? Och Roland Nilsson har bollen på högerbacksplatsen och tjongar upp den. Och man tänker, nej, ge inte bara bort bollen. Slå inte bara iväg den. Och man tänker att målvakten kommer plocka ner den enkelt i straffområdet. Men då dyker han upp där. Kenneth Andersson. Och hoppar högre än målvaktens händer och nickar in 2-2. Och Sverige går till straffar och vinner. Det borde vara omöjligt. Lite den känslan är det ju i det här fallet för lärjungarna. Det borde vara kört, det borde vara omöjligt. Även om det inte är en bråkdel av digniteten när man jämför sport och Jesu uppståndelse. Det förstår vi alla. Så är det samma typ av känsla. Jesus är död. Och med honom dog ju hoppet om att Gud skulle göra någonting helt nytt. Det var ju det man tänkte. Det var ju därför man hade lämnat allt i sitt liv. Sina jobb, sina familjer och följt efter Jesus i flera år. Och nu är det ju bara en slags gigantisk tomhet när det är kört. Men så tänds en liten gnista av hopp. Det kommer några kvinnor och säger, vi har mött honom, han lever. Och Petrus och Johannes springer till graven för att kolla själva och ser att den är tom. Den där stora stenen är bortrullad och graven är tom. Vad är det som har hänt? Kan det betyda? Ja, helt plötsligt så står han där bland dem. Och visar sig för både lärjungarna och en del andra. Och vid ett tillfälle för så många som 500 på en gång. Jesus har uppstått. Inte ens döden kunde hålla Jesus kvar. Istället så besegrar han den. Det är ju den största comebacken och vändningen i världshistorien. Och det finns ju inget som är mer värt att fira än det som den här dagen handlar om. Inget som har mer betydelse för alla människor och för hela skapelsen och för den enskilda människan än att Jesus faktiskt har uppstått. Om vi tar bort den så försvinner ju hela den kristna tron. Vad är det som gör uppståndelsen så viktig? Vad får det för konsekvenser? Jag tänkte lyfta fram kort bara några saker. Och det första är det här. Att Jesus har uppstått betyder att den nya tiden är här. Den nya tidsåldern som både profeterna i Gamla testamentet och Jesus själv hade talat om, den bryter ju in i och med Jesu uppståndelse. Man hade ju levt i en tro på de dödas uppståndelse även i det judiska samhället. Att det var någonting som skulle komma. Vi ser fram emot Herrens dag när de döda ska uppstå till det nya livet. Men ingen hade ju föreställt sig att det skulle ske medan den här tidsåldern fortfarande pågår. Men Jesus är ju den första frukten av det här nya livet, säger Bibeln. Han är den första som tar klivet in i den eviga nya skapelsen. Det som väntar alla människor vid tidens slut, det visar Gud i Jesus redan nu. Det är det som han försöker förklara för Marta när hennes bror Lazarus precis har dött. Jesu vänner Maria och Marta och Lazarus som han besökte ofta. Och så dör Lazarus och de är förtvivlade och då har Jesus den här konversationen med Marta. Hon säger, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Då säger Jesus, din bror kommer uppstå. Och Marta svarar, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Och då säger Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Den nya tiden är här i och med Jesus. För den som har tagit emot Jesus och är i Kristus så är den nya tiden redan här. Den här övergången från död till liv har redan skett. Paulus uttrycker ju det som, den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det är det som blir synligt i dopet som vi nyss sjöng om. Att vi genom dopet förkunnar att vi lämnar det gamla livet och uppstår till det nya livet som Jesus har visat vägen i. Det är det som Jesus säger till Nikodemus i det där mötet mitt i natten när han säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det som Bibeln kallar för den sista tiden, det börjar med att Jesus kommer första gången och pågår ända tills Jesus kommer tillbaka som han har lovat. Och däremellan lever vi. Och varje gång vi upplever att Gud griper in så är det framtiden som griper in redan nu och som pekar mot vad som väntar oss en dag och som Jesus har visat vägen till. Det är genom kraften från Jesu uppståndelse som människor idag blir helade. Och upprättade och förlåtna och räddade. Den här tunna slöjan som skiljer den kommande tidsåldern från våran. Den har rämnat uppifrån och ner. Och det nya livet sipprar in i våran tid och i våran verklighet. Att människor blir helade idag i Guds kraft pekar mot en värld där ingen sjukdom eller smärta längre finns. Att människor blir befriade idag från förtryck och ondska och mörker pekar mot en dag när allt det där kommer vara borta. När vi upplever Guds närvaro här på jorden så pekar det mot att vi en dag ska få stå i Guds närvaro och uppleva den fullt ut. Allt det där kan vi få uppleva eftersom den nya tiden redan är här. Det andra som det innebär, det är att Jesus är kung. Oavsett vem som är president så är Jesus fortfarande kung. Oavsett vem som är president i USA eller i Ryssland. Och oavsett vad den hittar på. Oavsett vem som är statsminister i Sverige efter valet 2022. Så är Jesus fortfarande kung. Att han uppstår är det som bevisar det. Att Jesus backar upp sina egna ord och andra människors profetier och fysiskt uppstår är ju beviset på att han är allt det där som han har sagt att han är. Han är centrum i Guds rike, den som upprätthåller allt. Och Paulus beskriver både det här och att den nya tiden är här i Kolosserbrevet när han skriver så här. Jesus har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in. Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Det handlar ju om det. Han är den första frukten av den nya skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Jesus är kung. Och han är en kung som regerar med rättvisa och nåd. Och hur det ser ut i hans rike är ju det som också är synligt i hans liv. När Johannes döparen skickar sina efterföljare för att fråga, ja, men Jesus, är du verkligen den som ska komma? Är du verkligen Messias? Så svarar Jesus dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Att de blinda ser, de lama går, de spetälska blir rena, de döva hör, de döda står upp och de fattiga får ett glädjebud. Han inte bara talade om riket utan han levde ut och visade, så här ser det ut när Jesus är kung. Han kom för att rädda det som var förlorat, säger han. För att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är så riket ser ut. I det riket så råder helt andra principer. Helt andra värderingar än i våran värld. Jesus säger att den som vill bli störst ska bli de andra slav och tjänare. Han säger att vi ska älska våra fiender. Att vi ska övervinna det onda med det goda och så vidare. Där Guds vilja sker fullt ut, där är Guds rike. Och när Jesus får regera i ditt och mitt liv, ja, men då blir det synligt hur Guds rike ser ut där. Det här är ju ett fantastiskt mysterium som samtidigt är här men som ska komma, som är nära men också är lite fördröjt. Och det är svårt att få ihop det här ibland, men då är det gott att vila i den här sanningen att Jesus är den som har kontroll. Han är den som ytterst sett har sista ordet. Vi behöver inte veta. Det tredje som det innebär att Jesus har uppstått, det är att vi äger ett fantastiskt hopp. Inget är oåterkalleligt. Inte ens döden. Vi står ju många gånger maktlösa inför lidande och död och ondska och mörker. Men Jesu uppståndelse betyder ju att de här sakerna kommer inte få sista ordet. Utan det som sker efter döden är en fortsättning på det som har börjat här. Och det är ju inte någon slags allmän tro på ett liv efter detta. Utan på uppståndelsen till ett nytt liv i Guds nya skapelse. Och det här gäller inte bara oss människor. Utan hela skapelsen. Vi lever ju i en värld som hela tiden är präglad av den här dubbelheten. Där godhet och ondska existerar liksom sida vid sida. Men hela skapelsen är på väg mot sin befrielse. Där vi ska få uppleva en verklighet där det inte längre är ett faktum. Och det handlar inte genom en utveckling som vi människor driver, där saker och ting ständigt blir bättre och bättre, utan det handlar om det faktum att Gud gjorde något helt nytt i Jesus. Något som bara han kan göra. Att himlen har landat på jorden och är etablerat här och en dag ska etableras i sin fullhet när den himmelska härligheten landar i denna Guds skapelse. Och utan uppståndelsen skulle den här nya tiden inte ha kommit. Jesus skulle inte ha varit kung och vårt hopp skulle inte ha varit verkligt och sant utan fåfängt. Då skulle ju till och med korset ha förlorat sin kraft. Jesus skulle ha bara varit en i mängden av förbrytare som avrättades på det här grymma sättet av romarna. Den här symbolen som hänger på våra väggar eller som vi bär runt halsen hade ju bara varit någon slags makabert avrättningsredskap som det egentligen var. Då skulle det ha varit som att gå omkring med ett halsband med den elektriska stolen på. Eller en giftspruta eller någonting annat. Men när lärjungarna möter den uppståndne Jesus, då förändras ju allt. Fast på ett sätt hade ju inget förändrats. För Palestina var fortfarande ockuperat av romarna. De judiska makthavarna stod fortfarande efter deras liv. Döden och ondskan härjade fortfarande där ute runt omkring dem. Men ändå, om Gud kunde göra något sånt som han gjorde i Jesus. Och sen går de ut uppfyllda av den tron och förvandlar hela den då kända världen runt omkring dem. I kraften av Jesu uppståndelse. Och ändå säger Jesus till dem när de möter honom efter uppståndelsen och framförallt till Thomas: du tror därför att du har sett mig. Salig den som inte har sett men som ändå tror. Och så är det ju att döden och ondskan härjar fortfarande runt omkring oss. Krig och upplopp och andra hemskheter pågår fortfarande och kommer göra så till den slutliga uppståndelsen sker. Men kraften i Jesu uppståndelse ger oss ju både ett fantastiskt hopp och en annan världsbild som är förankrad i framtiden. För när vi får möta den uppståndne Jesus, då förstår vi att det finns inget som är omöjligt för Gud. Kan han göra det här? Så kan han göra vad som helst genom dig och mig. Det finns en enorm kraft i den här bekännelsen att Jesus är uppstånden. Som många gånger har försökt att tryckas ner och utrotas genom historien. Det berättas i det gamla Tjeckoslovakien att kommunisterna spenderade år efter år med propaganda att det inte finns någon gud. Och man bjöd in till olika sådana samlingar och en gång hade man gjort det på påskdagen. Samlat hundratals människor och höll på i ett par timmar och förklarade kommunismens storhet och ateismens överlägsenhet. Och så var det en blyg man som gick fram till han som ledde samlingen och sa: skulle jag kunna få säga någonting, bara några sekunder? Och efter åratal av kommunistisk propaganda att Gud inte finns och att uppståndelsen är fake, så säger han bara: Jesus är uppstånden. Och då reser sig hela samlingssalen upp som en man och svarar: ja, han är sannerligen uppstånden. Det går inte att ta död på den sanningen att Gud har gjort någonting helt nytt och helt fantastiskt i Jesus. Har du tagit emot uppståndelsens kraft i ditt liv? Lever du utifrån den drivkraften för att förvandla den här världen så som Gud längtar efter att förvandla den? Om inte, kan du få göra det idag. Tack vare att Jesus har uppstått så är han här och lever och vill möta dig och mig. Amen.